Jesus. För att du är jämt Herre och frälsare. Tack Jesus Kristus att du är den som sätter oss fria. Tack Jesus Kristus att du kom för att återställa människors liv. Återställa det att vi är konunga barn. Jag tackar dig Jesus Kristus att du är anden på Herre. Jag tackar dig Jesus Kristus att du är allt där ovan. Frälsare. Jag tackar dig Jesus Kristus att du är i allt. Allt vad vi behöver. Jag tackar dig Jesus Kristus att du är här för att möta med oss. Jag tackar dig Jesus att du är här för att leda oss, fostra oss och sätta oss i en läge där vi kommer nära dig Gud igen. Jag ber att ditt heliga ord här skulle tala till våra hjärtan, att det skulle tala till oss i omvändelse. Att det skulle ha vårt ansikte vänt mot dig Gud. Jag tackar dig Jesus att du är den som plockar upp det som är förlorat. Jag tackar att du letar reda på det som är vilse. Jag ber att du skulle få gensvara på det här. Vi tackar dig också för det här året som ligger framför. Året var ett år då du gör ett nytt gott verk i och med oss. Låt det få bli ett år där vi får bära frukt som består i våra liv, Gud. Tack Herre. Jag vill tala till dig idag om ett ämne som handlar om att bära frukt. Frukt kan vara gott. Tyvärr har jag allergi mot flera av dem, men frukt är gott. Jag gillar att äta frukter. Jag hade gjort det mer om jag hade kunnat. Vi ska prata om den frukten som våra liv kan ge eller inte ge. Så jag har en bibelord idag. Vi börjar med Johannes kapitel 14. Jätteenkel vers. Johannes 14:6. Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan mig. Jag är vägen. Jag är vägen, sanningen och livet. Det finns en väg, hörni, att gå. Det finns en väg som är fylld av sanning och fylld av liv. Så finns det andra vägar som människor vill locka in oss på som innehåller motsatsen. Jag satt och bläddrade i min bibel häromdagen och kom till Petrus breven. Petrus är ju en fantastisk människa. Han har en kallelse över vårt liv, sitt liv, precis som du har. Han fick se en ganska så stor skillnad också. Precis som du kan få uppleva om Herren får tag i dig. Han hade massor med potential i sig. Han levde tillsammans med Jesus i omedelbar närhet. Men också vidare i relationer med helig ande. Han lärde sig att så småningom bygga sitt liv på klippan Jesus Kristus. Inte klippan sig själv eller någonting annat. Han lärde sig också skillnaden ett liv med den helige ande. För det som hände före och efter den helige ande där och visade honom vägen är att han förvandlas från en fullkomlig fegis, kanske vi kan tycka, till någon som efter en enda predikan vinner 3000 människor för Kristus till evig frälsning. Det är en enorm skillnad med den helige ande. Det är en dramatisk skillnad. Läser man då Petrus breven, då kan vi se hur Petrus, som har levt nära Kristus i fysisk relation, men också efteråt tillsammans med den helige ande, får se det här i praktiken också. Han talar om i sina brev ett liv, ett nytt liv med i Kristus. Det är inte någonting annat som blev kontentad. Det var inte det att han hittade på någonting annat när Jesus tog hem till Fadern. Han uppmanar till ett nytt liv i Kristus. Han uppmanar till ett heligt liv. Lev heligt. Han uppmanar också till i sina brev att lära känna Jesus personligen. Låt denna Kristus vara personlig. Han uppmanar vidare att ge akt på falska läror. Och han säger också att Jesus kommer snart. Tänk vilket budskap de här fem enkla punkterna bara är i sig en predikan. Det är inte det jag vill få ut idag, men jag vill bara lägga detta som en grund, som en matta utav. Det finns någonting mer här. Någon lärdom som vi behöver gå till. Vi går och slår upp första Petrusbrevet då, för att gå till lite mer konkret text som Petrus faktiskt skrev i Guds ord. Första Petrusbrevet 2 och 21. Som handlar just om att leva ett helt liv för Kristus och känna honom personligen. Till detta är ni kallade. Kristus lever i ert ställe och efterlämnar ett exempel åt er för att ni ska följa hans fotspår. Han har inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var vilsna får, men nu har ni vänt om till era själas heder och vårdare. Det vi får fram bland annat här är att vi har en kallelse att följa i hans fotspår. Du specifikt har en kallelse att följa i Jesu fotspår. Hur ser det ut att följa Jesu fotspår? Vad är min uppgift? Vad är det för förväntan som Herren har på dig? Följa Jesu fotspår. Ta efter. Mästaren visar ju. Och vad gör lärlingen? Ja, ta efter. Följ. Följ med. Gör samma sak. Lyssna och säg läraren. Okej, jag tar in det, jag läser Guds ord, följer med, gör likadant. Den vägen som Jesus gick, den leder ju till himlen, eller hur? Är det till dit vi vill? Är det till himmelriket vi vill? Vi vill ju inte bara till Säkö, eller till Vetlanda, eller till Växtera kanske, eller sådär. Oskarshamn kan ju vara härligt på sommaren. Nej, Kalmar är fint med slottet och det. Vi är på väg till himmelriket. Va? Och då måste vi följa Jesu fotspår. För det är ju de som går åt det hållet dit himlen leder. Det är ju alldeles jätteenkelt. Det är ju helt självklart. Vi har en belägenhet att krångla till saker och ting så fantastiskt och göra evangeliet krångligt. Men evangeliet är lätt. Vi följer Jesus. I allt det som Jesus gör och berättar om det i Guds ord. Vi följer det. Men i det här så möter vi massa hinder. Vi möter saker och ting som hindrar oss i den här promenaden eller livsresan i att komma närmare Jesus och leva för och med honom. Vi har massa med last kanske. Som gör det svårt för oss, som gör att det bromsar upp och det sinkar oss och det gör att vi mister uppmärksamheten på Kristus. Vi har så lätt att skylla på saker och ting, skylla på andra kanske. Jag ska dra en liten bild. Vi har ju väldigt få, i den här regionen i alla fall, fiskare. På Bibelns tid så fanns det fiskare överallt, i alla fall i det som Jesus var. Så han använde ofta liknelsen av fiskare. Det finns alla möjliga liknelser om arbeten man kan ha. Mitt arbete kan också ha något att lära av kristen tro. Kanske sitter det någon här eller ute som har en motsvarande bakgrund och kanske kan se på något sätt vad ett fruktbärande liv handlar om för Kristus. Jag har under över 20 år varit med för att leda ganska stora företag i det här Sverige, industribolag, att få ordning och effektivisering på sin administration. Det är mycket som görs ute i vår svenska industri som är fantastisk. Men det är också väldigt många saker som man håller på med som inte gör den produkt eller den tjänst som man säljer eller tillverkar särskilt mycket bättre. Det är liksom en massa arbetsuppgifter för att tillverka ett fordon, för att tillverka ett hus, för att göra maträtt kanske, som gör att det som serveras, kunden märker inte att det är någon i det företaget som har hållit på med den arbetsuppgiften. Men ändå så tänker kanske man i det företaget att det här är oerhört viktigt. Jag har på med någonting som heter Lean Manufacturing, och Lean handlar om ett engelskt ord som betyder lätt. Det klarar snart. Vi får ha lite tårar med mig. Lean betyder lätt. Då tittar man på några olika faktorer. Man tittar på, har vi massa väntetider här? Har vi massa personal som bara sitter och väntar på att någonting ska hända? Och nu blir det min tur att gå och ta bil, så att säga. Man tittar på, har vi för mycket grejer hemma på lagret eller har vi för lite? Får vi vänta på det eller har vi för mycket? Kostar det en massa pengar? Har vi massa personal som behöver springa runt i rörelse och leta efter saker och ting? Eller är det väldigt bökigt när jag är klar med mitt arbetsmoment? Behöver jag springa omkring? Har vi flera saker som går sönder kanske? Måste vi reparera? Har vi någonting i den här produktionsprocessen att tillverka den här bilen eller den här båten eller vad det kan vara som gör att vi måste reparera en väldig massa? Och det är ju ingen kund som märker det. Jobbar vi massor med tid i onödan kanske? Överarbetar vi saker och ting? Det är också någonting som man tittar på. Hur är det med transporter? Transporterar vi våra grejer på ett samlat och på ett smart sätt? Och har vi en massa outnyttjad kraft och kanske en kreativitet? Alla de här sakerna tittar vi på hela tiden i svensk industri idag för att effektivisera och plocka bort det som man kallar för waste. Det är gott vad liv handlar om. Det ska vara rent. Plocka bort det som är onödigt. Det som är skräp, det som är waste. Lägg av med det. Sluta med det. Minimera det så mycket som det går. Jag är ingen framgångsteolog. Förstår mig inte fel nu. Men Guds ord ska ha framgång. Amen. Guds ord ska ha framgång. Vi ska inte jämföra oss med företagsamhet som har optimerad vinst. Så det blir tokigt om vi jämför oss med det i Guds församling. Men vi har ändå paralleller att lära oss om vi som kristna ska ha en förväntan utav att frukten utav mitt liv ska vara god. Om jag har en förväntan utav att mitt liv ska vara att jag går i Jesu fotspår, då behöver jag emellanåt i alla fall fundera över, gör jag ens det? Ser jag längre de fotspåren av mästaren före mig? Eller är jag som någon i den här ooptimerade produktionsprocessen i en bolag som bara springer omkring? Och bär en pärm i korridoren och så upptagar jag ut och tror att jag jobbar. Fast det är ingen kund som märker på skillnad. Det tillför inget värde till den produkt. Förstår ni bilden? Ibland så kan vi göra massor med religiösa saker som i sig kanske kan vara vettiga, men det leder mig inte närmare Kristus och ingen annan heller. Låt oss kalla det för vad det är waste. Lägg av. Vi behöver omvändelse för de här sakerna som riktar fokuset bort ifrån Kristus. Matteus 11 och 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, och mitt ok är mild och min börda är lätt. Mitt ok är lätt. Vi har massor med saker som vi bär på som är tungt. Ett exempel om vi vill ha det för linproduktionen som hittade på detta från början, det är Toyota. De har en liten linfabrik från början och började tänka på, gör vi några onödiga grejer? Kan vi göra detta lite enklare? Kan vi producera lite mer frukt med lite mindre arbete? Kan vi samarbeta på ett lite mer schysst sätt? Sen blev resultatet att de blev världens största fordonstillverkare. För det initiativet. Tänk vad skulle kunna hända om Guds församling, om den helige ande fick tag på dig och du började tänka, finns det någonting i mitt liv som är så religiöst, som är så utan Kristus, så att jag bara kan sluta med det? Och så bara tar jag upp mitt svärd, Guds ordet, och läser och tror det och följer Jesus i hans fotspår. Jag tror att vi skulle få vara levande i Guds församling och skulle få se mer frukt än vad vi orkar bära. Vi håller på med så mycket. Vi är fantastiskt bra på det i svensk frikyrka. Att göra saker och ting på något sätt i Guds namn. Men det är inget gott resultat att ta det. Vi har haft en härlig stund, kanske trevligt i rummet, och det var fina människor. Men inga blev hela. Ingen fick förnyat sin tro. Ingen blev andedöpt. Ingen blev frälst. Men vad fint. Amen. Det kan det vara. Liknelsen med fikonträdet då. Lukas 13, 6 och 9 till 9. Lukas 13. Sedan berättade han denna liknelse. Jesus alltså. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann inget. Då sa han till trädgårdsmästaren, i 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men nu hittar jag ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade, herre, låt det stå kvar i år, tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år, om inte kan vi hugga bort det. Jag tror att i vargen, i vår vandring med Kristus, behöver vandra med lättare packning. Vi behöver klippa av några grenar på vårt träd. Om du och jag är fikonträdet i den här bilden, vilket jag tror att det handlar om, att vi är ett träd som inte har särskilt mycket fikon på oss alltid. Det trädgårdsmästaren Kristus behöver få göra är att klippa bort några döda grenar. Som, ja, de behöver inte vara här längre. Det behöver grävas lite grann runt, det behöver vattnas runt om där du är, i din omgivning, i ditt liv, för att det ska kunna bli ett sprudlande liv igen. Ska vi gå i Jesu fotspår, då behöver vi inte ha massor med grejer som ändå inte kommer bära någon frukt med oss. Det är alldeles självklart, eller hur? Det är helt naturligt. De här ursäkterna som, om det bara vore si eller om det bara vore så. Om de hade och massa sådär. Sådana där ursäkter finns det ju inte så mycket utrymme för Guds ord. För Guds ord säger att för Gud är allting möjligt. Men det jag behöver, och det du också behöver tror jag, är att låta en helig ande få rensa i vårt hjärta och ditt hjärta. Det som inte behöver vara där. Jag har fått göra en sån resa. Jag har fått lägga av massor med saker. Jag har fått lägga ner massor med engagemang. Lägga det inför korset och säga, men Gud, ta det här. Jag har på mig så mycket saker. Var och en av dem kanske har varit bra. Men det har inte varit det som har varit den kallelse som Jesus hade. Och det har inte burit heller något sätt. Och de grenarna har Kristus att klippa av. Det där kan göra ont. Det kan vara märkligt. Folk kan tycka och tänka en väldigt massa saker. Men det spelar väldigt lite roll. För det viktiga är vad Kristus tänker om dig. Och det Kristus är intresserad av är att följer du hans fotspår. Eller låter du dig distraheras av de här röda grenarna som kanske sitter på dig. Följer du Jesu fotspår. Och den trädgårdsmästaren vet hur kräver runt om dig. Klippa bort och ansa lite. Det kan göra lite ont. Det kan vara en obehaglig situation. Och så fyller han dig med den heliga ande. Men vi har tömt oss. Vi har städat. Då finns det utrymme kvar för Gud att verka, eller hur? När det där dödköttet som inte gjorde så mycket nytta, när det är borta, då kan Herren komma. Ja. Desto mer utrymme för en helig ande. Ja. Det är bra, får du utmaka det här? Lukas 9. Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar, vad det är, och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka och sa till dem: ta inte med er något på vägen, varken stav eller väska, bröd eller pengar eller 2 tunikor. När ni kommer in i ett hus och stannar där tills ni går vidare. Och tar man inte emot det, lämna då den staden och skaka av er andra på fötterna. Till detta blir ett vittnesbörd emot dem. De gick ut och vandrade från by till by och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Amen. Det var inte en väldig massa utrustning. Det var de och den helige ande. Det var inget mer. Det betyder ju att vi behöver inte heller skylla på massa saker, att vi fattas en massa. Det är som Holger sa, vad ska vi skylla på nu när vi får snart mötas igen? Vad ska vi skylla på när vi har en helig ande? Ja, vi kan skylla på att vi inte vågar, det kan vi göra, men då får vi be Herren att hjälpa oss med det. Vi har ju världens i särklass bästa budskap som alla människor på denna planet behöver. Vandringen med Herren, vår kallelse, följ hans fotspår. Lägg av med det som vi just definierade som waste, som inte har något värde i att fostra dig och leda dig i ditt lärjungaskap. Som inte tillför något värde i ditt lärjungaskap. Som inte tillför något värde i att leda dig närmare Kristus. Som inte tillför något värde i att leda andra människor till lärjungaskap i Kristus. Som inte tillför något värde i att du är en evighetsvarelse. Som inte påminner dig om att Jesus kommer snart tillbaka. Låt oss utmana sådana saker på tid. Sen har vi en vardag där vi kanske måste arbeta och gå i skolan och alla de grejerna. Det finns utrymme för det också. Det är inte vad vi talar om. Vi pratar om ditt hjärtas inställning. För det här året så ska jag, det var ganska så nyss som det var ett nytt år.
Jag vill ge dig en utmaning.
Fråga Herren, vad ska du lägga ner? Vad ska du sluta med? Fråga Herren, varstans vill du dansa? Vad ska du klippa? Tala med Herren om den näring som du behöver. Näring för din själ kan avslöja hur mycket enkelt i Guds ord. Tala med Herren om vad i Guds ord behöver jag läsa. Vilka bibelböcker behöver jag studera? Var någonstans ska jag bara ta den helige andes inspiration och frimodigt gå ut och bara ta ett kliv ut på vattnet och vara beredd på att Jesus är den som bär. Gå i hans fotspår. För när vi har gjort, när vi har haft den här perioden och frågat här, vad ska jag lägga om med, så är det ju det följdfrågan såklart, när du har gjort det, när du har städat undan, när du har låtit Guds ande fått rena dig från allt det där skräpet. Ut med det bara, bort, låt han bara tvätta dig ren i Jesu blod. Så att du får vara ren och hel och hela på insidan. Då tror jag att Herren vill öppna himmelens fönster över dig, min kära vän, och fylla dig så till bredden med sin helige ande. Och i den vandringen, vet du, där kommer du att börja med nya saker, nya initiativ som du aldrig hade fattat innan att du kunde ens drömma om. När du satt där fullt upptagen och tittade på dina ögon som visar. I alla fall har det varit så här för mig. Johannes 7. Johannes evangelium kapitel 7. Från vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Och den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. I bönen, inne i det rum där ingen ser dig, ingen vet, det är du och Jesus. Där kommer han med levande vatten, så att det blir en källa i dig som aldrig sina. Levande vatten. Vi behöver den källan. Vi behöver den källan var och en. Jag behöver den varenda dag. Jag ropar till henne varenda dag.
Halleluja.
Låt aldrig den källan sina. Aldrig. Låt det bara flöda på. Det kan skvätta. Det kan bli översvämningar och ingenting. Det finns gott om torrland. Så det räcker. Så det gör ingenting. Om det bara forsar på. Det är inget bekymmer. Markus 1. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, då ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram så såg Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning nät. Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedaios i båten med arbetarna och följde Jesus. Hör du Jesu kallelse på dig idag? Hör du Jesus bara knacka på ditt hjärtas dörr? Hallå, kom! Här är mina fotspår, följ! Gör du då som de här kompisarna gjorde, gör du som Simon och Andreas? Aj, men jag kommer. Eller har du någon som är usett första barnen. Det kan vi ha. Nej. Följ Jesu Guds fotspår. Det är det bästa beslut vi kan ta. Låt oss göra mindre utav det som inte handlar om Jesu fotspår. Låt oss utmana oss själva det här kommande året.
Tack Jesus.
Vad i mig är det som hindrar mig till och med att bära frukt? Vad är det i mig som gör att min blick, som Hebreerbrevet säger, inte är fäst vid trons upphovsman och fullkomnare? Vi kan läsa det först, det är Hebreerbrevet 12. Och då är Hebreerbrevet 12. När vi har en sådan stor skylla av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom, uthärdade han korset utan att frysa om skammen. Och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Låt oss lägga bort det som tynger. Här har vi igen va. Det är ju hindrar hela tiden. Vi kan ha det som tynger ner oss. Vi kan ha det som är ruttet och skrumpet. Och vissnat. Vi kan hålla på med saker som bara det är så jobbigt då. Vi lägger av det. Vi kommer till Golgata kors. Och där kommer vi bara Jesus. Jag har de här dörrarna. Du kan öppna upp dem. Och så säger de till namn. Jag har de här dörrarna Jesus. Kan du bara hjälpa mig. Lyft det av. Lyft det av. Det är en uppmaning ifrån Herren. Lägg bort allt som tycker. Särskilt synden. Synden per definition är ju det som gör att vi inte följer Jesu fotspår. För det är precis vad synd betyder. Att missa målet. Och målet är ju att följa Kristus. Och gå den väg som han har gått. Det är usäkert. Vad händer nu då? Nu är det upp till dig. Nu är det upp till dig att tala med Jesus. Nu är det upp till dig att fråga honom. I menar uppriktig bön. Inte bara en liten sån här två sekunders grej som så somnar upp. Var inför Fadern. Ta det på allvar. Var Herre, i mig behöver jag omvända mig ifrån. Var Herre, behöver jag bli fri ifrån. Vilka områden i mitt liv har jag synd som jag inte har bekänt kanske. Var i mig behöver jag kanske be om ursäkt eller be om förlåtelse. Både till dig Jesus eller till någon annan människa. Vad är det i det som är jag som inte borde finnas där, som inte är välbehagligt för dig Gud? Tänk på att du är sett att vara Jesu Kristi ambassadör, hans arbetare. Ska du vara det så kan du inte gå runt med massor med obelastad. Ska du vara en representant från himlen så kan du inte hålla på med grejer som du inte har med himlen att göra. Det kommer inte bära den frukt som du önskar. Tala med Jesus som en näring som du behöver. Vad behöver du för näring? Du behöver gödslas runt om ditt fikonträd i ditt liknelse. Det behöver vattnas i ditt hjärta med levande vatten. Det ska vara en källa i ditt innersta. Tala med Jesus. Jag ser i dina fotspår. Ja, ser bara ensamma steg här i min sand. Jag ser ingenting. Det finns ett sätt. Böj dina knä inför honom. Ropa på namnet Jesus. förvänta dig att han tar dig och leder dig rätt. Tala med Jesus också om vilken frukt ska det bli av ditt liv det här året. Jag har tro för att vi kommer få se fler människor frälsta det här året än vad vi såg förra året. Tror du det? Amen. Jag tror att det kommer bli många fler människor frälsta i år än vad det blev förra året.
Amen. Tack.
Jag förväntar mig att den helige Ande kommer leda till människor som inte har hört och förstått evangelium under det här året. Jag ber över det varenda dag. Jag förväntar mig att den helige Ande kommer att sätta mig och dig i situationen det här kommande året, där vi får dela det enkla härliga evangeliet om att Kristus har kommit och dött för mänsklighetens skull, för att det inte ska bli en fällande dom för var och en som är i Kristus Jesus och följer hans fotspår. Jag förväntar mig att Guds församling ska ha omvänt sig. Jag förväntar mig att se människor som har fått lära känna Kristus när vi summerar 2022. Jag räknar med att där vi går, där är den helige Ande. Jag räknar inte med att vi gör detta själv. Vi läser ju dagligen, hoppas jag, Guds ord. Vi tror ju att det är sant, eller hur? Och därför är det också en självklarhet att det ska bevisa sig sant också i vårt vardagsliv. Hela tiden där vi är, där vi rör oss, där vi befinner oss, där är det Guds ord sanning. Som Herren har sagt, då är det upp till honom att se till så att det också går i uppfyllelse. Det är min bön för det här året. Den frukt. Sen finns det massor med konkreta saker som kan vara personliga, men det får du också tala med Herren om. Vad har du tro för? Utmana dig, stretcha dig lite grann. Vänta inte bara på att någon annan ska göra någonting. Herren är ju med. Herren är med dig. Har du byggt ditt liv på klippan Kristus, som Petrus? Men du har ju exakt samma förutsättningar. Han var också en fegis. Men han fick se, när han blev fylld av den helige Ande, så vi kan se oerhört mycket frälsta människor. Tänk att det betyder skillnad mellan ett evigt helvete och en evighet tillsammans med Kristus i himlen. Det är en stor skillnad med den helige Ande. Stor skillnad. Därför är det avgörande betydelse att vi inom kristenheten, om vi ska kalla oss kristna, om vi ska kalla oss Herrens efterföljare och ambassadörer och alltihopa det, att vi slutar med det som ändå inte leder människor till Kristus och tar upp och börjar med det som gör att människor blir lärjungar och tar emot Guds ord. Ordspråksboken, en härlig bok, har ni läst den? Kapitel 24, Ordspråksboken, en fantastisk visdom. En liten kort där, och jag slog upp den i kärnbibeln den här gången, för jag tänkte att det kanske blir en liten annan vinkel, och det var det ju såklart. Så jag läser därifrån. För även om en rättfärdig man skulle falla 7 gånger, inom parentes, skulle stöta på många problem och motgångar, slut parentes, så reser han sig upp igen. De ogudaktiga däremot faller handlöst och möter svårigheter. Det är fantastiskt. För även om en rättfärdig man skulle falla 7 gånger, alltså om man stöter på många problem och motgångar, så reser han sig upp igen. De ogudaktiga däremot, de faller handlöst när de möter svårigheter. När jag ramlar, då vill jag att Jesus är där. Jag vet inte hur det är med dig. Du kanske har ramlat när det har varit brådda väder utan och du hämtar dem hemma för handlöst. Inte kul. När du faller, för det kan vi göra, även rättfärdiga män och kvinnor kan falla. Men skillnaden är att då är Kristus där, den heliga ande säger, kom igen nu, res dig upp, ligg inte där. Så vi är inte de som faller handlöst. När vi faller, mister blicken. Vad gör vi då? Då går vi in i det rummet. Där ingen ser, ingen hör annat än Fadern. Och där är du, och så säger du, Jesus, dina sten har blivit grundliga för din blick, kläd mig igen. Kläd mig igen. Jag vill avsluta med ett ord från Jesaja upp också. Jesaja kapitel 30. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och nedteckna det i en bok så att det bevaras för kommande dagar, alltid och för evigt. För det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning. Och som säger till sidorna, sluta med era syner. Till profeterna, profetera inte det som är sant för oss. Tala något smickrande till oss, profetera något bedrägligt. Vik av från vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels helige. Därför säger Israels helige, eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och list och förlitar er på sådant, så ska denna missgärning bli för er som en spricka i en hög mur som buktar ut mer och mer tills muren plötsligt rasar på ett ögonblick. Det här bibelstället beskriver precis vad som sker i världen. Bedrägligt. Också det som Petrus varnade för, villfarelse. Hur viktigt är det då att vi har blicken på Jesus? Då märker vi allting sånt där. För där har vi hela tiden, överallt. Man har aldrig funnits så mycket lögn som nu. Det är så oerhört mycket lögn, precis överallt. Överallt, lögn, 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 ljug, 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 ljug. Men Guds ord är sanning. Guds ord är absolut sanning. Ska vi tacka Herren? Ska vi prisa hans namn? Ska vi bara ge Herren det enda som vi har vårt hjärta, vi har vårt liv. Vi kommer kanske som brustna fikonträd. Det har inte varit någon frukt där. Det är torrt och det är skrumpet kanske. Det är inte särskilt vackert. Där har jag våra döda grenar kanske som behöver flippas av. Det behöver grävas runt omkring. Trädgårdsmästaren behöver vara där, lägga på ny gödning, vattna. Jag önskar att du skulle ta den här stunden och ta det på allvar. Gå till Kristus med de här sakerna. För vi vill se vårt land Sverige stå upp för Kristus igen. Vi vill se våra kyrkor och församlingar fyllda utav män och kvinnor, barn och unga som gamla, som tror och älskar namnet Jesus. Vi vill se bönehusen igen, fyllda utav människor som inte har varit där på väldigt länge, aldrig. Vi vill se det här landet Vi är ett land som kallar sig kristet igen. Vi vill se det här landet hålla på med att göra lärjungar. Lärjungar som leder lärjungar, som bär god frukt, som består för evigheten. Jag hoppas att du inte tog illa upp om min bild jämför oss med företagsamhet. Jag har en relation med Gud som går djupt in. En kärleksfull far, rakt i ditt hjärta. Men vi behöver också vara representanter för att rädda en brusten värld. Där det inte finns någon annan än du och jag här som ska ge evangeliet till de här människorna som bor här. Och i det så tror jag att den heliga Ande har väldigt mycket mer hjälp att ge oss för att göra just det. Så jag tror att den heliga Andes fråga till dig nu är: får jag vara hjälpare i ditt liv? Får jag något utrymme hos dig? Vill du Magnus komma och leda oss också i lite lovsång? Ni som sitter hemma, jag som ni brukar, skicka in era bönämnen, vi ber för dem. Böj dina knä, tala med Herren, ta budskapet på allvar. Du som är här i lokalen, välkommen till förbönen om du har det. Men jag tror framförallt att det här är en stund mellan dig och Herren. Vi kan absolut ha en stund för helande och förbönen. Jag tror att det är en stund där du ska fråga Herren: var i ditt liv ska jag bära frukt det här kommande året? Vad ska vi i tro ta ut och se frukten?